Den omstridda myten låter så här. Svenskfinland bar inte sin del av ansvaret att ta emot karelarna efter kriget. Myten har använts som politiskt slagträ i olika skeden efter kriget. Sanningen är att svenskbygden tog emot karelare i precis lika stor utsträckning som landets övriga befolkning. Vi har några lokala verk om det här, bland annat västnylänningarna Lena Selén och Bernt Gottberg skrev om karelarna i området för 5 år sedan. Och nu levererar historikerna Roselius ett Tepora en djupare analys om vad som faktiskt hände när 400 000 karelare skulle omplaceras, även i Svenskfinland.
I det stora hela så har det här temat hamnat på något sätt i skuggan i den här större evakuerings- och karelarforskningen. Och det här insåg jag och kollegan Tuomas Tepora här för ett antal år sedan och tyckte att det skulle finnas ett behov för en sådan allmän framställning där man skulle presentera både den här lokalbefolkningen, karelarnas, politikernas, den allmänna debatten, en sådan totalhistorisk genomgång av det här temat i olika hierarkier. Enbart via det så får man de olika nyanserna, aspekterna, känslorna med.
Vi talar om att det finns en myt om att Svenskfinland skulle ha kommit lättare, citat och citat slut, undan när det handlar om placeringen av karelarna i Finland. Hur resonerar ni kring den här myten?
Det är ett faktum att den här myten har existerat ända sedan krigsåren. Den grundar sig på ett sådant ganska spänt politiskt klimat, speciellt efter vinterkriget där man inom finlandssvenska institutioner politiska och SFP försökte åtgärda den här och kampanjerade mot en inflyttning av karelare på ett ganska aggressivt sätt och det här väckte rätt mycket irritation och på något sätt blev den här språkfrågan också en kanal för den här stressen och irritationen bland den evakuerade befolkningen. Och det här överfördes sen till historien på det sättet att det blev en sån här allmän sanning eller som inte stämde överens med verkligheten att de svenskspråkiga och tvåspråkiga områden skulle ha kommit undan och till och med påståenden att karelare aldrig skulle ha flyttats till svenskbygderna så förekom och förekommer i ganska tätt i den allmänna den här historiemedvetenheten.
Frågan om de evakuerade karelarna fick sällsynt aktualitet för historikerna i och med flyktingarnas ankomst till Norden 2015. Boken har många intressanta stråk och historieskrivarna har talat med karelarföreningar runt om i Svenskfinland. Så här beskriver Roselius karelarnas mottagande i Österbotten.
Till exempel i Österbotten efter 44. Så det var inte ens tanke på att karelarna skulle bli där en längre tid. Men enorma mängder karelar kom till svenskbygderna i Österbotten, stannade där 1-2 år och skapade ett stressmoment i det lokala i den här kampen om, eller ska vi säga, fördelningen av de knappa resurserna som fanns. Och då uppstod det till exempel då Österbotten kraftiga reaktioner, folksamlingar, möten där man motsatte sig den karelska närvaron och krävde att de skulle flyttas till andra områden, vilket också var planen.
Men det fanns stora skillnader i hur karelarna togs emot.
Mottagandet varierade från familj till familj, person till person, by till by. Det är helt klart, och det här är någonting som där svenskbygderna inte på något sätt skiljer sig från finspråkiga områden. Och sen en annan sak är det att hur vi minns eller hur karelarna själv minns mottagandet. Där finns också stora skillnader och vad man vill minnas och nostalgifaktorn till exempel. Att i det här vårt arbete gjorde vi en del fältarbeten och intervjuer och träffa till exempel karelaföreningar där många medlemmar hade bott i en kortare tid i svenskbygderna. Så det kom mycket väl fram den här att en del hade oerhört positiva, enbart positiva minnen eller såg på den historien mycket positivt, och andra sa att kom främst ihåg negativa aspekter. Det är på individnivå, på känslonivå, minnen, så det kan man inte liksom säga att i ett visst område gick den här integrationen bättre än på andra områden, utan det är för att då går det lätt så att man trampar på andra människors minnen och känslor.
Ja, minnena varierar. Tiden går. Nya generationer kommer. Karelar-frågan är en viktig bit av hela Finlands historia. Vi ringde upp ordförande för Chimitoneidens karelare, Tina Torkeli Pitkäranta, andra generationens karelare. Markfrågan var svår då, säger hon.
Värsta saken var det att man skulle inte vilja ge liksom mark åt finskspråkiga, att det skulle helst liksom hölls i. Att det inte skulle bli liksom finskspråk i det här kusten.
Och karelarna de kom med många barn. De grundade egna föreningar och höll sig för sig själva i början, berättar Tina Torkeli Pitkäranta.
Mest så var det frågan om språket, att man förstod inte så bra varann. Och sen en annan sak, att de umgicks mest med sina gamla byborna som också kom till Chimito. Så man hade egentligen mycket bekanta här som var liksom karelarna också, karelare också. Och på det sätt så var det mycket lättare också att anpassa sig. Och för det tredje så vi hade egentligen inte så mycket grannar här hos min farfar. Att de som var svenskspråkiga så de kom jättebra överens med varann. Och sen gällande muffa så det var mest gamla byborna som var deras grannar. Så de hade inte så svårt.
Ja, Torkeli Pitkäranta är alltså ordförande för Chimitoneidens karelare. En förening som krymper hela tiden när kontakten till rötterna blir svagare. Den nya boken om karelarnas historia i Svenskfinland efter kriget ser hon fram emot att läsa. Historikern Apo Roselius betonar ännu till sist att han vill förtydliga bilden av karelarna i svenskbygden och rätta till den falska myten.
Det som vi har i boken, vi ger en kontext till så att det är lättare att förstå de här olika känslorna som fanns, som är bundna till detta fenomen.
Vi hörde Apo Roselius och Tina Torkeli Pitkäranta med anledning av boken Främlingsinvasionen 1940-1950, karelarnas inflyttning i svenskspråkiga områden. Mitt namn är Anna Savonius och jag är reporter på Svenska Yle.